Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej.
All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Radio Play.
Vi måste prata om våra problem, Flora. Vi kan inte undvika dem bara sådär.
Ja. Jag måste bara, vänta, skriva klart
nu. Jag måste bara dricka lite kaffe, för annars kommer jag att somna. Oj, gick det bra? Frida, nej, Frida hällde kaffe på sin vita tröja.
Jävla kuken i fittan.
Något annat som ska... Men Frida, det är väl fan en jävla liten fläck. Det är världsliga ting.
Jag hugger av mig fingret! Kuk!
Hej Frida.
Hej Flora.
Hej du som lyssnar. Det här är en podd som Flora Wiström och Frida Vega Salomonsson gör.
Mm.
Vi är såna här internetpersoner.
Mm. Jag brukar också använda den titeln. Jag har beskrivit mig själv som det väldigt många gånger i helgen. Vad är du då? Ja, bla bla bla. Men jag är också en sån där internetperson.
De bara, va? Jag fick 25 000 följare på Instagram igår.
Så att nämen, jag kan få en liten, nämen.
Ja, anledningen till att jag säger det är för att vi har ändå fått lite nya lyssnare på sistone. Och då var det någon som skrev till mig på bloggen så här: fortsätt presentera er, för det kommer nya.
Mm.
Så det är fint att veta.
Vi har inte presenterat oss, vi sa bara att vi är internetpersoner. Vad är det? Det är inte någon typ av cyborg future, half machine, half.
Allt det. Ja, vem är du?
Jag heter Frida Vega Salomonsson, jag är frilansens fotograf och är en internetperson. Jag börjar. Nej, men frilansens som fotograf och har en blogg, har en Instagram, har en tidning som heter Nuta.
Mm.
Och vem är du?
Jag heter Flora Wiström. Jag har en blogg som jag driver på heltid och jobbar även som författare, skriver och har mig.
Ja, välkommen till vår manshatspodd.
Välkommen. Jag var med om en helt utomjordisk upplevelse i helgen.
Nämen.
Mm.
Nämen.
Nämen.
Fann du Gud?
Jag fann Gud.
Mm.
Något så när i alla fall. Jag var på landet med min bokklubb. Vi gör så ibland, vi åker iväg och handlar jättemycket mat. Och hela helgen går ut på att man står på olika soffor och skriksjunger. Och sen faller ihop på de sofforna i olika högar.
Du borde beskriva det med det istället. Då får man en bättre bild. Hej, jag heter Flora. Jag är en sån person som är med i en bokklubb. Det ringer in ännu bättre.
Jo, tack. Alltså, jag tycker att det är lite intressant hur vi... rätt vad det är, tittar vi på klockan så är den 3 på natten och vi har stått och sjungit med i olika låtar i 4 timmar och dansat i strumpbyxor. Vi brukar också laga då mycket mat tillsammans. Vi var 6 personer den här gången och när vi lagar mat så går det väldigt fort allting. Det går så här chop chop chop, och för att alla tycker att det är väldigt kul så att man tar ganska mycket ansvar i köket. Bara, men jag gör den här aiolin, men jag friterar den här avokadon typ. Och det är väldigt roligt. Då har vi en i vår bokklubb som heter Sara Edström, som några kanske känner igen för hon har en blogg också. Hon går under smeknamnet Heavy Flow. Och det är inte för inte som hon kallas Heavy Flow.
Jag får ju direkt mens referenstankar.
Ja, men det stämmer. Det är mens, men det är också, hon är den klumpigaste personen. Jag har aldrig träffat en så klumpig person. Är det inte i 50 Shades of Grey den tjejen också ska vara så här klumpigt sexy typ? Men ja, det var bara en annan
referens.
Men Sara, alltså så här, hon har fått det beskrivet som att hon är så målmedveten. Hon liksom ska gå till sin dator som är i andra sidan rummet. Då skiter hon i att det är möbler emellan, utan hon bara går.
Tunnelscen.
Vilket är helt fantastiskt. Hon alltså kan på fullast allvar inte äta eller dricka utan att spilla. Mm. Alltså det händer alltid. Mm. Så man har alltid saltet nära liksom.
Mm.
Så stod vi där och hackade, hon stod och hackade vårlök och det var hög musik och rätt vad det är så hör vi henne skrika: "Jag har huggit av mig fingret!" Och vi bara tittar på henne och bara: "Men Sara, lägg av." Alltså typ så här, skärp dig. Lite den. Alltså alla, eller, vi var så här, är det här på allvar eller inte?
Nej, men skär av sig fingret. Det är väl någonting man typ så här, när man hackade grönsaker när man gick typ så här på mellanstadion så vek man in ett finger och bara,
ja, men exakt.
Så busig ut. Typ.
Och det hade inte
förvånat mig. Mamma, kolla, fingret är borta.
Eller typ ett litet jack, tänkte jag. Men så ser vi hur det här blöder. Vi ser hur blek hon är i hela ansiktet. Och hur hon då ropar: ring en ambulans. Och Yrsa, som det är hennes landställe, tittar på mig och bara: det kommer inga ambulanser hit. Vi kan inte ringa en ambulans. Det liksom, då får vi köra. Men Andrea tar ett hårt tag om Saras finger och så att blodflödet stoppas liksom. Mm. Och så fixar vi förband och hela den skiten. Så att jag så här lägger om ett finger. Jag har ingen kunskap i hur man lägger om ett finger. Jag har sett
Grey's Anatomy.
Jag har sett Grey's Anatomy. Jag kan Grey's Anatomy väldigt väl. Men de har aldrig lärt mig hur man lägger om ett finger.
Det är aldrig så pass enkla. Det finns aldrig någon som kommer in på Grey's Anatomy och bara: hej, jag har fått ett skär.
De har
fingret.
Typ en tumör i halva ansiktet.
Vi har aldrig sett ett sånt här fall tidigare.
Ett spjut genom rumpan som går ut i munnen. Det är typ sådana saker.
En cancerform som inte är skådad av mänskligheten på 30 år.
Exakt. Meredith Grey har inte lärt mig det här.
Hon vet inte hur man plåstrar om ens.
Nej. Däremot så la jag då ett förband på det här. Och sen så blir det lite bättre för vi lyckas stoppa blodflödet. Och sen så säger Sara: titta där. Och så bredvid skärbrädan, bredvid kniven, bredvid de här bitarna av vårlök, så ser jag en liten, liten beige bit. Går lite närmare, ser att den här lilla beige biten har en liten nagel på sig. Och jag ser ju min chans här att ta i en kroppsdel som har avlägsnat sig från sin ägare. Gjorde det. Stod och höll i den. Tog lite bilder också, för det kan vara kul att ha. Den var väldigt...
Stod du och höll i Saras fingertopp?
Ja, men den var väldigt liten. Alltså, den hade
det var inte att hela nageln var av.
Nej. Alltså det var ju, den var typ topp. Liten som en apelsinkärna. Men den hade ändå liksom hård hud och nagel på sig.
Var det nagellack på dagen?
Tyvärr inte. Hon hade inte någon cool nail art.
Jag tänker att det hade gjort att det hade känts ännu mer verkligt om det hade varit liksom rött nagellack på själva nageln.
Ja, verkligen. Yrsa och Louise var tvungna att gå in i andra rummet och sätta fötterna så här i golvet för att de fick så mycket svindel. Liksom.
Mm.
Medan jag stod där och bara: oh, kul! Kolla, jag håller en fingertopp!
Flora, skön kompis. Har du åkt ambulans någon gång?
Nej, det har jag inte. Har du?
Ja, jag åkte ambulans från där jag bodde när jag var liten i Östervåla, som är liksom också en liten ort där det inte kommer ambulans jättefort heller, så mina föräldrar var tvungna att köra bilen för att liksom möta ambulansen, för att vi bodde ut i skogen. När jag var liten så var också väldigt målveten i mitt ätande. Jag gillar inte riktigt det här med att tugga.
Nej,
det tog väldigt lång tid.
Jag gillar fortfarande inte att tugga.
Nej, jag gillar inte heller att tugga.
Ska bara vara så...
Man vill liksom bara som en orm.
Mer
typ.
Med det.
Bara haka av käkarna och bara trycka in. Och jag gillade pannkakor väldigt mycket. Så jag åt väldigt mycket pannkakor och jag tuggade inte. Så att jag blev förstoppad.
Kan man ens bli förstoppad av pannkakor? Uppenbarligen.
Fick jätteont i magen, blev hämtad av ambulans. Kom ihåg att jag fick en uppstoppad kanin som heter Ambi, ambulansharen. Och sen att man fick äta fast mycket cornflakes inne på sjukhuset.
Kunde din kanin som du då kaninhoppade hänga med den här Ambi sen?
Det här var ju innan min kaninhoppartid. Du måste förstå att min kaninhoppartid är mycket senare än vi alla vill erkänna att den var. Och det här var betydligt tidigare. Förresten så dog min kanin förra veckan.
Vad säger du?
Jag har haft väldigt många kaniner, men min sista kanin, Holly, döpt efter Holly Madison från en av Hugh Hefners Playboy Bunny girlfriends. Mm, mm, mm.
Men fan vad sorgligt.
Ja.
Ändå.
Mm, fett sorgligt.
Har ni
så
haft
nu
begravning?
Min kaninhoppar era officiellt helt slut.
Varför är det alltid så roligt på ett sätt när djur dör? Alltså på ett sätt.
Shit.
Jag menar, man har ju en del av sig som är så här...
Och en som är så här gravallvarlig att man fattar att det är sorgligt. Uh-huh. Men du vet, när någon bara kommer och bara, min katt dog i helgen. Och man blir lite så här.
Men jag tror också att det är så här, död generellt är ju fnitter på något sätt.
Ja, men det är väl just att
man, och så blir det så att död är så himla allvarligt och sen så kan det inte, kan någon annan som inte, men gud, vilket sitt fnitter, är så himla elak och okänslig.
Förlåt Holly, förlåt
men det,
Holly.
Men det, don't you dare say her name. Men jag tror att det är att man kan, du kan inte ta in lika mycket empati för en kanin.
Nej.
Hade jag sagt att min mamma dog förra veckan, alltså då hade du inte fnittat så här, för då har du, då är du psykotisk.
Ja,
men om någon kommer och bara är så himla ledsen, bara min hamster dog i helgen, då blir det så här.
Ja, typ min kusins hamster dog typ för någon vecka sedan. Hon var så, alltså hon bara satt och grät och jag bara så här, gick in i ett annat rum.
Jag kommer ihåg för något år sedan att jag träffade någon som bara, min hamster dog, och redan då var man så här, ja. Och hon bara, på min födelsedag.
Okej, men det är sorgligt att hålla i död. Men det är också... Ja, nej, jag ska inte säga att det är roligt. Men...
Skitsamma.
Men är det okej?
Ja, 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 gud.
It was time.
Det var dags. Men gud, måste jag släppa det här.
Mm. du har varit i Luleå.
Mm.
Här var det.
Det var jättemysigt. Framförallt var det mysigt att det var så mycket snö. Det var så himla, himla tyst.
Kan du visa hur tyst det var?
Mm, så här.
Kuk!
Typ så, tyst. Man måste också kontrastera mot någon som förstår hur tyst det var innan. Men det var väldigt tyst. Man kom ut från flygplatsen så var det bara som ett vakuum. Alltså helt knäpptyst. Och det var väldigt, väldigt skönt. Och så var vi ute på isen och promenerade, och vi, de hade sparkar man kunde låna, så vi tog med sparkarna ut på isen och så grillade vi falukorv, så mitt hår luktade fortfarande så här brand, och Nim kommenterade en bild så här, bara, fan vad nice att ni åkte släde, och där kände jag bara, herregud vilken 08 kompisar jag har som bara tror att en spark och släde är någon typ av equivalent. Men det var väldigt roligt. Andreas var där för att hans kompis arrangerade en fest.
Hur är med dina DJ-killar alltså?
Men när jag gick in i den här relationen med Andreas så hade han ju mörkat någon typ av DJ-ambitioner för mig. Ah, tur det, för jag var jävligt less. Men
ex var då alltså DJ för att...
Någon typ av... Men nu står jag där igen. Men det är helt okej. Mm. Faktiskt, helt okej. Men det var väldigt mysigt. Det är väldigt speciellt. Jag får ju inte träffa Andreas vänner så mycket. Eller får, det går ju inte. De bor väldigt långt bort. Så att han har ju kommit väldigt mycket närmare mitt kompisgäng och min krets liksom, eftersom vi bor i Stockholm. Och han har inte så, det är inte så många av hans kompisar från Luleå som har flyttat till Stockholm, utan de bor kvar.
Mm.
Jag tycker om Andreas kompisar väldigt mycket. Det här är inte något unikt för Andreas kompisar. Det här, jag har varit flickvän tidigare och det är ungefär samma situation, och det känns igen med annat. Brasklapp över. Men jag tror att man märker ganska stor skillnad i hur killgäng och tjejgäng hanterar att en annan person kommer in i gruppen av det andra könet.
Mm-hmm.
När vi är ett stort tjejgäng, eller mina kompisar och en manlig partner till någon kommer in i det här umgänget, så ges den personen automatiskt väldigt mycket plats.
Mm.
Alla blir väldigt engagerade i att vilja lära känna den här personen, få den att öppna sig, ställa väldigt mycket frågor. Vad gör du? Var kommer du ifrån? Vad tycker du om att göra? Vad är din favoritfärg? Vad är ditt favoritdjur?
Kaninen Holly.
Precis, svart kanin. Och Andreas kompisar hatade mig och ville inte att jag skulle känna mig välkommen. Skoja. Men de... gud, det blir så personligt nu. Vi tar bort att det inte handlar om Andreas kompisar, för det här handlar inte om dem egentligen. Men jag tror att killar i lägre utsträckning engagerar sig lika mycket i att få, eller i att få samtal att flyta. Om vi är en tjejgrupp och en kille kommer med oss i soffan, då kanske man inte tittar på sminktutorials resten av kvällen, utan man kanske bjuder in och öppnar upp till samtal som gäller alla. Medan om man är som tjej och kommer in i ett killgrupp, kan det mycket möjligt att FIFA-spelandet pågår trots det hela kvällen, och man är en bisittare på första parkett.
Just det, man ska känna sig lite, man är där på nåder lite på ett annat sätt.
Inte på nåd, jag tror att alla kanske säkert tycker att det är jättetrevligt att man är med och tittar på när det spelas FIFA. Men jag tror inte alla tar in på samma sätt att så här, hur upplever hon den här situationen? Hur
ska, och vi fostras ju in som tjejer in i det här omhändertagande. Så vi har ju det i ryggraden liksom, från att vi föds, att vi hela tiden ska så här, tillgodose andras behov lite för oss, våra egna också.
Mm.
På ett annat sätt än killar som väldigt bekvämt och kan luta sig tillbaka.
Absolut.
Och det är väl det också att, och det där kan man ju, det där har ju delvis med kön att göra. Och genus, men sen så finns det ju också, alltså, rent personlighetsmässigt så finns det ju också de grupper man kommer in i där man märker att folk så här, inte pallar med att man kommer ny utan typ ryggar en, så att man bara, det blir väldigt tydligt att så här, okej, den här personen orkar liksom inte go the extra mile och så här, vända sig om och bara, men hej, vem känner du här? Men skulle du säga, Fred, att du i sådana situationer är en person som liksom lyfter fram det nya tillskottet typ?
Nej, men det är väl ingen medalj jag kan claima heller. Jag är generellt ganska ointresserad av personer. Men jag tror att det beror på lite situation. Mm. Och, nej, alltså jag är heller inte den som så här, tar jättemycket socialt ansvar på samma sätt som du kanske gör. Utan jag kan verkligen känna att jag inte orkar och sitter med mobilen.
Mm. Ja, men jag har nog en liten off-on-knapp när det kommer till det. Alltså mitt normaltillstånd är att när jag är i ett socialt sammanhang så är det som att jag har en radar. Typ att jag tittar så här, vilka har trevligt? Är det någon som ser ensam ut? Okej, den personen ser fan fett ensam ut. Jag går och pratar med den.
Mm.
Eller ja, men så här, att jag är uppmärksam. Sen har jag en off-knapp och det har jag liksom i självbevarelsedrift för att ibland känner jag också så här, men fan, det är inte upp till mig att alla här har det bra, utan det är verkligen så här, alla som är i ett socialt sammanhang måste bidra på ett eller annat sätt.
Men socialt ansvar eller emotionellt ansvar är ju två enorma kvinnofällor och duktig flickafällor.
Oh ja.
Att hela tiden ta på sig och känna in andras välmående och deras behov. Vad behöver den här personen? Den behöver kanske känna att den får vara med lite mer. Den kanske behöver prata om någonting. Den kanske behöver en kram. Den kanske behöver en god lyssnare. Den kanske behöver det här.
Alltså jag tror att det är helt fantastiskt att vara ihop med mig. För att i mina... Jag har ju haft...
Isak.
När det kommer till honom så är han, alltså han är ju, jag har ju sagt det förut, så han är liksom ett litet undantag skulle jag vilja säga från det där det normativa manliga och kvinnliga. Skulle jag ändå vilja påstå. Sen faller ju han också dit
ibland. Sluta bragga, Flora.
Nej, men han faller dit ibland, men han
är normkritiska pojkvän.
Man lever ju ändå i ett samhälle så att säga. Men det jag vill säga är att jag tror att jag är jävligt god att vara ihop med, för att alltså så här, jag tar ju socialt ansvar även när det kommer till min partners familj. Typ.
Mm.
Att jag är så här, men vi borde gå hem till den, till din mamma och göra det här. Vi borde, vad ska vi köpa för present till ditt småsyskon? Alltså att man håller på.
Men det här är ju MVG i emotionellt ansvar i en heteroparrelation.
Mm.
I att du tar på dig ansvar till och med, ja, men över hans liv och hans familj.
Ja.
Det är ju supervanligt i ett kvinnor som klister i relationer, tar ansvar för hans relation med sin mamma. Eller om han har köpt en födelsedagspresent till sina syskon. Eller om inte han borde vara mer med den och den vännen.
Mm. Det är det som är så jävla skönt nu i min nya relation. För att dels så har ju inte jag vuxit upp med hans familj för att vi träffades nu när vi båda är vuxna. Liksom. Så att jag känner inte hans familj och jag är inte där och äter middag varje dag efter skolan liksom, som det har varit tidigare. Så att jag är inte lika känslomässigt engagerad där. Men också att jag är väldigt så här, mån om att så här, fan, jag kommer inte vara den personen. Jag kommer inte vara den personen som så här, håller i de sociala trådarna här. Och samma gäller ju med vänner.
i allra högsta grad. Alltså, cis-killar har ju generellt sett färre vänner än vad cis-tjejer har. Det blir väldigt, väldigt tydligt ofta i skilsmässor eller uppbrott i heteroförhållanden att så här, tjejer plötsligt står där och har jättemånga vänner kvar medan killen inte har några. Och då, det är då det blir väldigt tydligt att så här, man har varit spindeln i nätet och sett till att man går på trevliga middagar och att man, men ska inte du träffa din barndomskompis Oscar idag? För det var ju länge sedan du träffade honom, ska du inte ringa honom? Att man nästan är på den nivån liksom. Och det ger mig kväljande känslor.
Mm. Ja, jag tänker att man kan ju prata om två olika saker. Antingen kan man ju prata om bara generellt kring socialt ansvar. Där du är en person som jag vet tar väldigt, väldigt mycket socialt ansvar.
Mm.
Och jag är en person som tar socialt ansvar när jag känner att jag orkar.
Ja.
Och också att du, jag tror, är mer kanske präglad av någon typ av duktig flicka, vill leva upp till vissa saker.
Ja.
Och det är ju på någon typ av individnivå. Men sen så finns det ju också det emotionella ansvaret på en mer strukturell nivå i då relationer som vi också är inne på. Och det är ju två kanske lite olika saker, även om båda grundar sig i en kvinnoroll.
Mm.
Som från början, så tidigt som bara man kan få hålla i en Barbie-docka, handlar om att träna upp. För det handlar ju också, det är också att vara lyhörd för andra personer och andras behov är ju någonting man behöver träna på. Att vara inkännande, att läsa av olika sociala situationer, lära sig läsa av vad olika personer behöver. Och om man då väldigt tidigt tränas i eller känner att det är någonting som förväntas av en. Det är hela tiden lekar när man var yngre, mamma, pappa, barn, och så är det någon som gör illa sig och ska man hämta plåster och man lär sig blåsa på såret och man ska, nu är dockan ledsen. Nu ska vi skaka, nu ska vi se till att den inte är ledsen. Att hela tiden vara så service minded.
Mm.
Och träna upp de typ av omvårdande egenskaper på ett sätt som killar inte uppmuntras till eller behöver öva på i samma utsträckning så pass tidigt. Det som är så viktigt med feminism är ju att det blir ett sorts verktyg att kunna lära sig att identifiera varför saker känns jobbigt. Och att man ibland kan befinna sig i en situation eller någon säger någonting som känns jobbigt, det gör lite ont i magen kanske, eller man blir lite så här, fast man kan inte riktigt, man kanske inte har vokabuläret att, för att kunna förklara varför det känns lite jobbigt.
Just det. Man har varit på en, man har suttit på soffans armstöd och tittat på FIFA och går hem därifrån och känner sig lite ledsen. Men man
känner sig lite trött bara för att ingen har visat intresse.
Ja.
Eller att man kanske är på femte Tinder-dejten som man håller igång samtalet och ställer 15 miljoner frågor om hans liv och hans framtid och vad han vill och bekräftar honom på olika sätt. Han kanske drar något lame skämt, man kanske skrattar. Men sen så känner man sig fett trött när man går därifrån och helt utsugen på energi för att den här personen man har träffat inte har ställt en enda fråga om vad man själv gör eller vad man tycker är roligt.
Just det, den personen går därifrån och bara, gud vilken härlig person, för att den personen känner sig så himla sedd.
Exakt.
Medan man själv känner, vem är du?
Exakt, och därför kan det då vara viktigt att liksom sätta det här i sammanhang och inte bara prata om individnivå.
Nej, just det.
För det är ju också orimligt att alla 10 Tinder-killar man är på dejt med ska vara på det här sättet. För att han är sån. He can't do anything about it. Alltså man måste också se på liksom ett mer övergripande. Och jag ser det här i 1000 situationer där killar inte ställer frågor, där killar inte orkar ta socialt ansvar och där tjejer hela tiden leder samtalet framåt. De smörjer sociala situationer på olika sätt. Tjejer som skrattar åt killars skämt. Och i längden så skapar det ett så himla självförtroende hos killar på olika sätt. Till exempel alltså humoristiskt självförtroende eller självförtroende i att ta plats grundas ju också väldigt tidigt i till exempel klassrum.
Mm.
Att en kille som showar off ges plats. Det skrattas åt honom. Han blir bekräftad i att han är en rolig person som förtjänar att avbryta eller prata utan att räcka upp handen eller liksom att väga bara öppnas.
Gud, jag har så många tillfällen där jag i mitt kompisäng på gymnasiet, vi satt vid mat i matsalen och grabbarna har någon så här jargong där de så här spinner vidare på varandras skämt och sen när man själv lägger in en liknande kommentar så
blir det tyst.
Mm. Och det är ju inte för att jag är tråkigare utan det är för att det blir så här
det värderas inte alls på samma sätt.
Nej. Hur ska du då kunna få liksom möjlighet att och få plats att testa dig själv som liksom en humoristisk person eller en komisk person och kunna få den självbilden om ingen någonsin, alltså om det ska vara så mycket svårare för dig?
Just det, för då blir en ängslighet kring det.
Precis.
Hur rolig är man när man är ängslig?
Och man är ju inte, man blir inte mer än sitt sammanhang. Det är helt omöjligt för dig att identifiera dig som en rolig och härlig person om du är i en grupp där ingen skrattar åt dina skämt.
Just det.
Inte nödvändigtvis att du inte är rolig, utan för att de inte orkar artighetsskratta typ.
Medan det som tjej, så, eller jag kommer på mig själv med artighetsskratta åt snubbar för ofta.
Ja, alltså jag med. Jag var på det absurdaste portfoliomötet för någon vecka sedan.
Vad är ett portfoliomöte?
Men jag drog dit med en agent jag jobbar med från Acne, och då skulle man visa upp, det var något stort företag som jobbar med så här identiteter och bla bla bla. De skräddarsyr identiteter för företag. Du ska byta logga, eller du ska göra det här. Och då kom man dit, och så hade nog hon från eller en av mina agenter från Acne missförstått kanske lite vad det var för typ av portfolio som de ville titta på. Det kanske främst egentligen var saker som mer kanske designrelaterat mer än fotorelaterat, även om det jag gör också är absolut relevant. Och så bara träffade jag några killar där som man skulle lite presentera för. Men i att man sa, jag bara, ja, det här gör jag är fotograf, de här bilderna har jag tagit. Ja, vad gör du då? Mest så skulle man väl kunna säga att det är mode. Vi jobbar inte med mode. Nej, men det är väl inte bara mode, utan mer ett sätt att ringa in att det kanske fotar mycket personer. Ja. Okej. Då kanske vi kan kolla på den här grejen. Tystnad. Ja. Alltså att man liksom...
Man fångar inte upp.
Uppförsbacke.
Stämmer.
En enda lång uppförsbacke. Så märkligt att hamna i en situation där man känner att den här personen anstränger sig inte det minsta i att det här samtalet ska flyta.
Nej. Och jag har ju liksom varit tvungen att ta till som medel när jag har varit på Tinder-dejter så här. Nu kanske du ska ställa en fråga till mig. Alltså att jag på fullast allvar har sagt så, för
och
jag blev så jävla
mycket,
trött.
Ja, men hur mycket smörjer du inte samtalet där?
Ja.
Att du till och med hjälper honom i den här sociala situationen där han inte lyckas imponera på dig. Att så här, tips. Nu kanske du, för att skapa bättre stämning för oss båda, framförallt för dig själv om du vill, så kanske du kan ställa en fråga till mig.
Men alltså för mig blir det här helt overkligt att folk inte fattar den grejen, för att vem som helst fattar väl att det är så också man får ett mer naturligt samtal, för att det inte blir så här hattigt och stelt, utan man kan då förflytta fokus från sig själv till den andra genom att ställa en fråga. Alltså att det är en ganska skön, tillfredsställande känsla också, att så här, om man är nervös till exempel. Men jag fattar ju också att det kommer ju mer eller mindre naturligt för olika människor, och man är ju mer eller mindre bekväm i sociala sammanhang. Man kan vara introvert, man kan vara extrovert. Men jag kan känna så här, om man går på en Tinder-dejt, men för fan, förbered tre frågor. Jag kan väl i alla fall få tre frågor. Men det här är verkligen någonting som jag varje vecka håller på att tampas med. Typ. Men det är väl det att jag kan tycka att det är väldigt speciellt med människor som inte har någon fingertoppskänsla när det kommer till hur mycket plats man kan ta. Ofta är det ju också snubbar som tar plats på ett sätt som är helt orimligt. Som sitter där och när man själv pratar fipplar på sin snusdosa och tittar ut genom fönstret. Men sen när den personen får ordet så är det liksom, hallå där, pratar i en evighet.
Kan den bygga upp som en liten scen?
Ja, just det.
Ställa sig.
Kling, 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 kling.
Emotionellt ansvar kan även handla om att känna ansvar i att reda ut någon typ av dispyt eller bråk man har haft.
Ja,
alltså om man bråkar om någonting på morgonen eller har något litet halvbråk på morgonen, så tror jag inte att det är helt ovanligt att man som kille bara, ja, nu bråkar vi om det, nu gick vi vidare, nu lever jag mitt liv. Medan tjejen i sin tur kanske ägnar hela dagen sen åt att reda ut det. Och sen finns det ju också någonting vi kan kalla väninnekören. Tjejers tjejsnack och skvaller med väninnorna handlar ju också mycket om emotionellt ansvar. Det är dit man går för att ventilera saker.
För att man ofta möts av ett tomt ansikte som sitter och nickar. Bara, jag förstår att jag har gjort fel.
Så då går man också till sina tjejkompisar och bara, det här hände, han känner så här, hur ska vi göra nu? Alltså man ältar och nystar i hans känslor, ens egna känslor, om igen. Kan gå och tänka på det en hel dag, hur man ska liksom reda ut saker på ett bra sätt. Att man tar så mycket ansvar för de gemensamma bråken eller alltså samklangen mellan varandra.
Just det. Jag har hört flera personer som har kommit, tjejer som har kommit till sin manliga partner och sagt så här, du, jag tror faktiskt att, eller så här, jag tror inte det här funkar. Jag tror fan att vi måste göra slut. PGA, det här och det här och det här. Och den här killen då är så här, nej men det tror jag också. Som att den personen också har tänkt på det men inte vågat heller stå rakryggad och konfrontera, utan så här väntat på att den andra ska så här komma och bara gå efter dagar av ångest bara ta upp snacket. Liksom.
För att det är så himla tydligt när man pratar om i relationer hur man delar upp arbetsbördor, som att ta hand om disken eller vem tvättar. Eller vem köper hem mjölk? Den typen av väldigt tydliga vardagssysslogrejer. Men det här emotionella arbetet som också ofta dumpas på kvinnor är också en enorm stor arbetsbörda som också är obetald. Man lajvar ju psykolog for life.
Jag kan tänka mig att det blir ännu värre om man skaffar barn sen också. Och liksom,
men jag vill inte ens gå in
på det steget
bland mammor och sköna pappor med barn liksom, som är så här down with the kid, som bara glider in och bakar med alla, medan mammorna bara ät broccoli, se till att barnen typ så här.
Det är exakt
överlever.
Så jag är med mina småsyskon. Jag är verkligen helgpappa. Jag kommer dit och bara, nej, du behöver inte borsta tänderna. Ja, du kan få äta glass.
Flora farsan.
Jag tror också att så här, är man en utåtriktad person som jag är och man tar en roll i olika sociala sammanhang. Jag minns när jag pluggade på en skola för några år sedan, så antog jag en roll som snabbt blev min roll också i den klassen. För det blir ju ganska statiskt ganska fort vilken roll man har i en klass. Och jag var den personen som pratade mycket. Så jag pratade, jag satte igång samtal, det var liksom chattrig stämning. Men så kom jag hem varje dag och var helt utmattad. Och sen så här, nu efterhand så förstår ju jag att ja, men det var väl trevligt att jag pratade, men det var också väldigt mycket ångestprat. Alltså så här, att fylla den hotfulla tystnaden. Och så här, idag så hade jag inte gjort så, tror jag. Jag tror att jag mer hade satsat på att prata, ja, men så här, skicka över samtalet till andra, mer än att jag själv ska sitta vid matbordet eller i matsalen och bara, det här var jag med om, det var helt sjukt. Alltså, tack Gud att jag inte är så just nu. Alltså, tack för det. Fy helvete. Det var jobbigt för mig och det var garanterat jobbigt för alla.
Hela den här podden är väl också någon typ av symbol för emotionellt arbete.
Hur tänker du?
Jag tänker att vi är en väninnegrupp.
Ja.
Som ältar pratar om våra känslor kring våra relationer eller så här, olika problem som folk lyssnar på för att få redskap. Alltså att det här också är en plats där vi sitter en gång i veckan och pratar om heterorelationer.
Jo, men så är det ju. Jag kan bli riktigt chockad ibland, typ när jag pratar med mina bröder och jag märker så här, fan, de snackar typ inte med sina partners eller sina ex om saker. Det här är ju i allra högsta grad en klassfråga också, för att jag minns att vi hade familjekompisar som alltid kom på middagar och sånt där. Och jag minns att jag tyckte att de var så trevliga, de log hela tiden. De såg in i ögonen och log sina stora bländvita leenden. Och jag var så här, men wow, alltså, det här är de trevligaste människorna. Och sen så inser jag också så här, det här är en väldigt rik familj. De är väldigt så här tuktade, alltså så här, de här barnen ska vara på ett visst sätt. De ska vara artiga. Så det där är ju också väl, när trevlighet blir artighet och när det blir genuint och när det inte blir genuint. Det kan man också känna av väldigt tydligt. Och man vill ju inte bara sitta och artighets
prata heller.
Nej. Alltså överklasskvinnor är ju också riktigt raffinerade i socialt ansvar och...
Jag tänker att i överklassen så finns det striktare sociala regler. Man ska vara på ett visst sätt, man ska inte ta för mycket plats, man ska vara väldigt inkännande, man ska äta prydligt och se till allas plats. Alltså det är så mycket, det är ett socialt spel på ett annat sätt kan jag tänka mig. Så har jag upplevt i alla fall när vi har haft såna här familjemiddagar liksom med pappas och mammas vänner som har varit från fina familjer liksom. Precis som att naglarna glänser och är väl klippta, så är deras sociala liksom närvaro så himla finputsad.
Mm. Den har slipats på många middagar.
Ja.
Nej, men jag har ju framförallt då, mitt ex hade en väldigt överklassig bakgrund på ena sidan familjen. Med både kulturellt kapital och liksom en fin, alltså du vet, folk har gått på Harvard. Och då när jag var på Bahamas med honom.
Du är min enda kompis som kan säga när jag var på Bahamas.
Jo, men när jag var på Bahamas och hälsade på sidor av hans släkt som bor då i ett gated community där man måste vara medlem, och årsavgiften för att ens vara med i den här klubben är liksom typ en halv mille och husen kostar liksom 50 mille. Typ då har jag varit på en del middagar där med en del väldigt rika personer. Vi var hemma hos en familj som sen också kom över på middag. Och där tror jag att familjen har ett net worth på ungefär 3 biljoner dollar.
Ja, 3 miljarder alltså.
Ja, jag vet inte ens hur mycket pengar det är. Jag vet bara att det var 3 billion dollars som vi kollade upp.
Mm.
Och har liksom egna bås på operan i olika storstäder.
Som man har.
Jävligt trevlig middag.
Ja, just det. Ja, men det kan jag tänka mig.
Förutom att vi hade en fallgrupp när Matthew bara, jag håller nu på med min master, juridik, bla 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 bla, pengar, pengar, pengar. Och så bara, Frida, vad är du? Vad pluggar du? Jag pluggar inte. Ser att där försvann min plats vid bordet. Men Matthew lägger till, hon är fotograf. Och då gnistrar det till i deras ögon igen. För att överklassen också älskar kreativa personer. Som kan liksom röra sig som hovnarrar runt om och bara underhålla med sin magiska...
Den här stolen som föll rakt ner i avgrunden hissades upp alltså.
Ja, det finns bara en utväg inom någon typ av överklass att inte vara bildad. Och det är om man är
konstnär
på något sätt.
Mm. Det kan vi ta med oss.
Ja, det kan ni ta med er och lära er av.
Mm. Är det något mer du vill tillägga?
Jag kan jättegott säga att patriarkatet har stulit min adlighet.
Hur menar du då? Har du ens haft en adlighet?
Tydligen.
Pratar du om prinsessan och Winnie nu?
Nej. Nej. Utan nämligen att mamma berättade häromdagen att min morfars farmor var född Didron.
Jag tror du skulle säga DJ.
Men att det är ju så att adlighet bara ärvs genom söner.
Ja, just det. Mm.
Och att jag blev lite ledsen för det hade känts jävligt nice.
Mm, det hade varit fint på ditt CV. Mm. Hade gnistrat i kapp med dina ögon.
Ja,
mm.
Och då kom jag också på vad jag skulle kräva som adlig, förutsatt att adlighet innebär pengar, vilket det inte längre gör, utan riddarhuset är bara som en så här frivillig organisation som vilken annan hembygdsgård som helst. Vadå?
Jag såg Martin Timmel. Nej, inte Martin Timmel. Jag såg Anders Timmel. Förlåt. Jag såg Anders Timmel genom glaset. Förlåt.
Snickar Timmelen.
Nej, det var Martin Timmel. Jag menar Anders Timmel. Eller?
Vilken är vilken? Menar du han som är typ otrevlig och långt hår? Eller menar
ja, han med långt hår. Han ser ut som min kille. Vi har tagit en selfie.
Varför blir du så himla chockad? Han jobbar ju här ute. jag trodde att det var snickar Timmelen som gick förbi.
Vad heter han då?
Då hade jag blivit lite äntligen.
Martin heter
Martin.
Förlåt, det var inte meningen att avbryta det. Men jag såg honom och det är liksom ett väldigt stort skämt i mitt liv. att han existerar för att han ser ut som min kille, medan jag ser ut som
Gry. Hur ska vi någonsin kunna bli inbjudna till deras radiomorgonshow om vi
kommer bli inbjudna för att jag ser ut som Gry och min kille ser ut som Anders.
It's a solid case then.
Ja.
För alla man ser ut som får man vara nära och umgås med.
Ja.
Lika barn.
Gry har repostat en bild på mig och Isak på sitt Instagramkonto.
Jag har sett det här.
Mm. Förlåt, vad sa du om din adlighet? Jag blev så chockad och starstruck.
Det är helt lugnt. Jag tänkte bara att då efter att jag kom på det här och sörjde min förlorade adlighet så kom jag på en sak jag skulle vilja ha om jag var adlig.
Vad?
Och bodde väldigt stort. Och det är att jag skulle vilja ha en kuddkyl i min sovsal.
Jag älskar dig!
Att kunna lägga ner, alltså att hela tiden ha kuddar som är perfekt kyla. För du vet, man har lite svårt att sova. Så börjar man vända på kudden för att man vill ha undersidan som är lite svalare.
Ja. Jag brukar alltid lägga mig med huvudet i fotänden när jag har sådana kvällar. Men det här var en väldigt bra grej.
Och sen vill jag också bara kort säga en sak. Och det är att jag vill bara säga att överklassen och rika personer har så jävla mycket pengar. Och jag vill bara påminna om det, för att det är lätt att glömma. Och att alla ni ser som sparar ihop en månadslön för att han råd med en Louis Vuitton-väska, den personen är fattig i jämförelse med de familjer och de personer som verkligen har pengar.
Fast man kan inte säga att den personen är fattig.
Jo, för att kunna förstå, för att kunna sätta en jämförelse mellan alltså de personer som verkligen har pengar.
Okej.
Jag menar inte att det är fattigt att ha en Louis Vuitton-väska. En Louis Vuitton-väska kostar fett mycket pengar. Så mycket pengar som de flesta personer inte har råd med. Men för att sätta i relation till de personer som verkligen har pengar och de personer som försöker flasha att de har pengar, så finns det ett enormt gap. Den här familjen som jag var och som hade så här otroligt mycket pengar, jag har ju också aldrig sett en så skruttig bil. Alltså de personer som väl har den typen av kapital visar inte det. De personer med de som har allra mest pengar är liksom vill inte ha den typen av uppmärksamhet.
Fast om man har råd att köpa en jävligt lyxig bil, då har man också ganska mycket pengar. Men jag fattar.
Man har absolut mycket pengar, men de du ska oroa dig för på riktigt är de...
Det stora hotet!
Ja, men på riktigt. Alltså det stora samhällshotet mot vår allas välfärd är inte, oftast inte personer i Louis Vuitton-väskor.
Mm. Okej, men då vill jag säga en sista sak.
Gud, Vicky, jag vet inte varför jag fick värsta...
Ja, det sista jag vill säga är att folk måste sluta... Nu fattar jag att du använder ordet fattig i den här kontexten som en jämförelse. Men folk i allmänhet måste sluta säga jag är fattig, jag har inte råd. Om man inte är fattig på riktigt. Att man är inte fattig för att man är punk och CSN:et är slut, men man kommer få nytt om några dagar och man kan ringa mamma och fråga om hon kan sätta in några hundra lappar på kontot. Då är man inte fattig. Sluta använda ordet fattig på det sättet. It's not good.
Man får bara använda fattiga om folk med Louis Vuitton-väskor.
Ja, helt sant. Vi vill tipsa om en podd som finns här på Radio Play som heter Skönt snack om skönhet. Som handlar om allt som har med skönhet att göra, med förhoppning om att de kan komma med tips och idéer. Typ hur man sätter fast lösögonfransar på bästa sätt. Eller vad egentligen en mascara innehåller. Eller typ om man har samma färg på könshåret som på huvudet. Har du det?
Va?
Har du samma färg på könshåret som på huvudet?
Alltså jag är ju blonderad nu.
Ja, har du blont könshår?
Absolut inte.
Nej.
Svart.
Men i alla fall, såna här saker tar de upp. Lyssna, du kommer lära dig något nytt. Du kommer förmodligen skratta. Det finns produktrecensioner, salongsanekdoter.
Vad ska vi ta med oss idag? Sammanfattning. Fundera på hur mycket emotionellt ansvar du tar i din relation. Om du behöver berätta för honom hur han ska trösta dig när du är ledsen. Fundera över det. Sörj gärna min förlorade adlighet. Och
Fridas kaninhålling.
Och fnys åt folk med Louis Vuitton-väskor.
Ja. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs och ses nästa vecka.
Använd hashtag Flora Frida.
Puss.
Måste vara sist med mitt grisläte också.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.